Herre, vi bara ber till dig den här stunden. Vi vill också stämma in i den här sången som säger att vi ser någonting annat. Vi ser en annan värld. Vi ser ett folk som är på knä. Ett folk som ber. Ett folk som söker dig, Herre. Ett folk som längtar efter att bli brutna och ha ett hjärta som är likt ditt hjärta, Herre. Det ber vi om idag, Herre. Vi ber för oss som är här, för de som inte är här, för de som är ditt folk, Herre. Att du ska komma igen med din ande och beröra, Herre. Hosianna i höjden, kom ännu en gång och berör ditt folk, Herre. Vi ber om det, Herre, att du ska bryta våra hjärtan för vad som bryter ditt hjärta. Att vi kan gråta dina tårar, att vi kan skratta ditt skratt, Herre. Att det betyder någonting som du gör, Herre. Det är vår bön idag, Herre. Det är vår längtan idag, Herre. Vi vill vara ett annorlunda folk, en ny generation som reser sig upp i det som du har gett oss tillsammans med dig, Herre. Vi prisar dig denna stund. Vi bara tar en stund i bön, för vi är inte här för min skull. Vi är här för hans skull, för att betjäna honom. För att ge konungans konung och herrarnas herre den ära som tillhör honom. Vi har inte bråttom någonstans. När det gäller att ge Gud ära, då har vi tid. Bara ta den tiden, därför att det är där din källa finns. Det är där din källa till liv finns. Det är hos honom. Vi prisar dig, Jesus. Vi prisar dig, vår Gud. Hosianna.
Hosianna. Hosianna. Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest.
Hosanna,
Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest.
Herre, så vill vi ge dig ära, och jag ber för det här mötet, den här stunden, det som är kvar, Herre, att det ska bli till ditt förhärligande, till din ära, Herre. Vi överlåter oss själva i dina händer och i din heliga andes ledning, och vi ber tillsammans i Jesu namn. Amen. Tack ska ni ha. Ska ta en som är lite längre, tror det vara, men det var den ju inte heller. Är det bra med där nere i bänken? Jag tänkte jag ska börja så här. Jag ska tacka alla er för att ni har kommit hit. Speciellt alla som har läst att det är jag som ska tala idag. Ni är frimodiga och vågar komma. Kanske det är mer kvinnor därför, jag vet inte. Hoppas på någonting mer kanske, jag vet inte heller det. Vet ni att vi har veterandagen idag också? Så jag skulle vilja fråga om det finns någon som har orkat hit som är veteran. Eller kanske du har varit gift med någon och vet hur det var? Någon? Eller någon som var med på den tiden? Har vi någon veteran? Kanske vi har en? Vad är det med Wilmer? Vad tror ni? Kan han vara det? Är du? Ja, jag frågar. Ja, där har vi en. Jag tycker vi ska ge honom en stor applåd. Ja, jag tycker det är viktigt att vi lyfter på hatten för de som har gjort ett sånt enormt jobb. Min morfar är också en av dem som har varit med. Och kanske saker som man inte så ofta pratar om, som man inte nämner. Jag har varit på jobb idag på ett ålderdomshem, och där har vi också en mansperson. Och han har också varit med, och han kan berätta mindre trevliga saker. Och vi vet att sånt som krig och sånt är inte trevligt. Men idag får vi ju leva i någonting fantastiskt, i frihet, i ett land som har frihet, eller hur? Så jag tycker att vi ska på alla sätt hedra våra veteraner. Ja, nu fick jag ju det här sagt då, utan att för den skulle vara allt för politisk. Jag tycker predika är ett jättestort ord. När det står i annonsen Marina Sigfrids predikar så får jag alltid skrämselhicka. Jag tänker då kommer folk med sån här speciell förväntan att nu ska det vara en predikan här. Men jag tycker, jag vill bara dela från mitt hjärta. Jag tänkte så här, det skulle ha varit hemskt trevligt om jag hade haft en sladdlös mikrofon. Så skulle jag kunna komma ner till er och så hade ni fått göra den här predikan idag. Berätta vad ni håller på med. Berätta om vad Gud gör i ert liv. Berätta om vilka frågor ni står inför. Jag tror att var och en av oss har någonting att dela. Alla har vi ett liv. Alla har vi någonting där vi ibland har frågor och försöker få in hur ska jag få ut mer av Jesus i min vardag. Stämmer det? Visst? Så ni skulle alla kunna vara de som man annonserar att predikar. Jag hoppas att du idag ska bara få en uppmuntran, för det är min längtan, väldigt enkelt. Eftersom vi alla då lever i vår vardag och behöver det. Vi har alla olika prövningar, alla olika saker som vi möter. Och jag minns en gång, och det är faktiskt 20 år sedan, och jag kan inte tro det, som jag gick på bibelskola i Sverige. Och då satt jag och funderade på många saker, eftersom Guds ord avslöjar ju grejer i våra liv. Vi känner när Guds ord kommer så står det att det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Och man, oj, det här hade jag visst på snedden och det här hade jag inte heller på klart. Och det var många saker som man började fundera över, samtidigt som jag tror att det är viktigt. Därför att då kan vi också plocka bort det och låta Gud få fylla istället med rätt tankar. När jag gick där och funderade att det är nog bara jag som tänker så här. Tänk om de visste hurdan jag är egentligen. Hur många tänker det där hemma? Titta vad roligt. Det blev ju lite i predikan. Därför när du ska mecka med bilen och den där skruven du ska skruva så får gängorna på. Det har jag sett på eget. Och det blir liksom en viss störning. Eller den där maten du skulle laga och så fanns ju inte den där ingrediensen. Eller så blev den inte så där och då kommer det folk på besök snart. Och den här pajen blev platt som en pannkaka. Ni vet den där känslan av att det här gick inte så bra. Och det kanske är någonting som vi inte så gärna delar med oss på våra celler eller någon annanstans heller. Alltid eller. Jag hoppas att vi gör det. Därför att när jag gick där och tänkte som sagt att om de skulle bara veta hur jag är. Alltså det här jobbar jag med. De här frågorna har jag och jag skulle inte vilja ha dem. Kan man inte operera bort dem när man är frälst? Kan man inte ta bort sådana här saker? Nej, vi har faktiskt olika saker som vi funderar på. Och då fick jag ett bibelord genom en kvinna som var där och talade på bibelskolan. Så sa hon så här. Och hon läste i första Korinthierbrevet 10:13. Och jag vill läsa det här till början för dig också. Och jag tycker det är så bra i 1917 så jag läser därifrån. Första Korinthierbrevet 10:13 står så här enkelt och härligt. Inga andra frestelser har mött er än sådana som vanligen möter människor. Och där föll allt det där med att jag är nog så konstig och det är nog bara jag som tänker så här. Och det är bara jag som är lite korkad och dum och ja, men det här borde man väl förstå när man har varit frälst så länge som jag. Ja. Och allt det där liksom, det tappar fullständigt sin kraft. Därför att var och en av oss som sitter här är människor i omständigheter. Vi är människor med ett liv. Vi har relationer. Vi har allt möjligt som vi möter. Eller hur? Vi är precis likadana. Vi är gjorda av samma skrot och korn, du och jag. Och det är det som är så skönt, tycker jag. Det är det som är så underbart med den kristna tron. Att få veta trots våra svagheter. Det är det som är så starkt, att han är så stor och han är så mäktig att göra vad som helst. Han kan ta vad det än är och göra det till vad som helst. Jag menar, han är fantastiskt bra på det. Och det hoppas jag du ska få med dig idag lite granna. För jag har funderat på det lite grann på sistone. Varför man ibland kan tröttas. Jag vet att det kan vara många och jag pratar med flera stycken som kan också uppleva att man tröttas ibland på vägen då i den här kampen som vi alla upplever. Det kan vara vad som helst vad du möter, men du kan uppleva att nej, usch vad det är tungt och hur ska jag orka. Jag tycker själv att det är en sån period för mig bakåt, flera kanske veckor och kanske månader, lite så här ökentorka. Och jag har tänkt att Gud, elden, oj om den brann ännu som den gjorde då när man var ung. Nu är jag bara lite äldre, men i alla fall ganska ung. Ja, jag vet inte om du funderar på det. För jag märker det också, det finns en viss trötthet. Men vad är det som gör att då jag inte ger upp? Vad är det som gör att då jag fortsätter? Vad är det som gör att vi är här idag? Vad är det som gör att vi längtar efter någonting mer? Och jag har funderat på det här. Och jag hoppas att jag ska kunna ge bara en liten glimt av det. Och jag vill bara ännu här inflika en liten eloge till min cell. För att på något sätt var det som om ljuset bara bröt in i cellen i onsdags när vi hade det. Ja, lätt kortsigt, men vi samlades några kvinnor, vi var väl en 6-7 stycken, och vi var väldigt ärliga och öppna och sa som det var. Nu känner jag så här, men någon funderar, varför brinner jag så lite? Och, brinner jag överhuvudtaget för någonting? Var det någon som funderade? Någon annan sa, men hur ska man lösa det här? Men i det där så fick vi också ta fram Guds ord. Och vi fick läsa ordet och så bad vi tillsammans. Och jag vet inte om det var där som ljuset kom som starkast. När vi fick betjäna varandra, bara väldigt enkelt. Var och en bad, och vi bad för ungdomar idag som behöver verkligen få vara med Guds närhet. Därför att det finns ett tryck på. Så det kändes så fantastiskt, så att alla de här damerna, de är jätteviktiga för mig. Och Gud kan använda vem du än är. Var öppen för det alltid. Också i en cellgrupp. Att vara öppen när du går dit. Var öppen här idag. Du kan bli använd och du kan vara en som får förmedla någonting till någon som behöver. Eller hur? Nu, vad är den faktiska skillnaden, har jag tänkt mig. På mig som kristen. Alltså pånyttfödd troende. Jämfört med människor som inte är det. Det måste ju finnas en skillnad. För annars tycker jag du och jag, vi kan ju liksom bara stänga butiken och så går vi ut. Nu. Ska vi göra det? Nej. Men i alla fall, alltså på något sätt måste märkas att jag har en tro, att jag är annorlunda. Även om jag är i omständigheter, även om jag kan ha det svårt ibland, även om jag kan uppleva att det är tufft, så måste ändå finnas någonting som är mer, eller hur? Syns det i mina vanor? Syns det i de val jag gör? Är det där som skillnaden är? Jag väljer inte att dricka, jag väljer att inte dricka alkohol. Är det liksom där min kristna tro syns mest? Jag hoppas inte. Eller är det värderingarna jag har? Jag hoppas det, därför att det är viktigt att människor idag ser att det finns andra värderingar än prylar, än att ha framgång. Det finns helt andra värderingar. Tror ni på det? Finns det? Ja. Och det är också en sak som det syns i. Men jag tror det finns något mer, och jag tror att ni alla vet vad svaret är. Det är som om vi vore i söndagsskolan. Frågan är, och vem är svaret? Jo, Jesus. Det är ju han som är skillnaden. Och jag har velat lite fokusera på vad Jesus har gjort i våra liv. För någonting har hänt när du är en pånyttfödd kristen. Och ibland glömmer vi bort det här. Och det är därför jag tror att det blir så motigt allt emellanåt. Därför att jag och du, vi fastnar liksom med blicken, den faller ner. Fast det står i andra Korinterbrevet, kapitel 4, vers 18 om jag inte har fel. Så står det att vi ska fästa blicken på det som är där ovan. Och när jag börjar min morgon, fästar jag blicken på dammtussarna. Eller på alla problem. Fäster jag blicken på min kalender och tänker hemska saker. Hur ska det här gå ihop? Ja, men visst är det lätt. Därför vi lever i en värld fylld av allt möjligt. Men han säger fokusera på det som är där ovan. Jag tror att det finns en nyckel i det. Jag skulle vilja börja Johannes 3. Och den här berättelsen känner ni säkert till. Den handlar om Nikodemus. Vi ska läsa lite grann om Nikodemus. Han var en sån här judisk rådsherre och han var en lärare i Israel. Och han kunde ju lagen, eller hur? Ja, men annars satte du inte i rådet. Du kunde någonting om Israels Gud. Du hade levat liksom det som du skulle göra om du var en farisé. Vi ska titta lite om Nikodemus, vad han gör för någonting. Och häng med här nu bara så blir det nog bra. Det står så här, bland fariseerna fanns en man som hette Nikodemus, det här är från första versen i Johannes 3, en av judarnas rådsherrar, och han kom till Jesus om natten. Så det här var en man som kom i smyg. Och så sa han så här, rabbi, vi vet. Så nu talar han alltså inte bara längre för sig själv, utan han säger vi alla, typ alla rådsherrar, fariseerna visste någonting mer än det de sa, och han kom och avslöjade det här på natten. Jo, vi vet att det är från Gud du har kommit som lärare. Det är bra. Du har sett någonting i alla fall. Ingen kan göra sådana tecken som du gör om inte Gud är med honom. Åtminstone hade Nikodemus förstått någonting. Han hade sett att nu är här någonting i görningen. Och sådana här saker händer inte om det inte är från Gud. Men han fick ändå inte det här att gå ihop. Men då säger Jesus, han svarar inte ens på det där. Ja, det är bra Nikodemus. Det är bra jobbat liksom. Nu ska vi se här, nu ska vi... Nej, han liksom svarar inte på. Han säger så här, vers 3. Jesus svarade, amen, amen, säger jag dig. Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Och det är lite det här som jag vill fastna i. Alltså någonting har hänt när du blev född på nytt. Du har fått dina andliga ögon öppnade. Du kan se ett annat rike. Du kan se någonting mer. Du kan fästa din blick på det som är där ovan. Du kan det. Ja, nu där läser som idols. Han kan det. Usch. Nåja. Det är intressant att han säger att du kan inte se om du inte är född på nytt. Och det säger Jesus också i vers 5. Den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. För det som är fött av kött är kött. Och det är också ett jättebra konstaterande. Det som är fött av kött är kött. Och det är kanske därför vi ibland upplever det så lagiskt. Därför vi gör den här kristna tron i vårt kött. Och då blir det väldigt jobbigt. Det som är kött Någonting måste hända. Och det står, det som är fött av ande är ande. Och det är det som är skillnaden. Om du är en pånyttfödd kristen så har du fått Guds ande på din insida. Eller hur? Han har fött dig på nytt. Du har ett helt annat liv på din insida. Och det är där livet i Kristus finns. Det är inte när du tar dig själv i kragen och försöker bli en bättre kristen. Det är för det blir jättetungt. Och därför tror jag vi ofta upplever det så motigt. Och ibland kan vi uppges och misströsta. Om vi bara kunde gå tillbaka till källan som vi sjöng här i en av sångerna. Jesus, du är källan med liv för mig. Jag längtar efter den dagen när vi är många som bara har förstått. Jesus, du är källan. För när vi får tag i honom, det liksom sprider sig på alla andra runt omkring oss. Och det blir en väldigt glad skara som sitter här eller i cellgruppen. Eller ut på stan, ut på sitt jobb. Därför de har upptäckt vem han är som har gett ett nytt liv. Det som är fött av kött är kött. Det som är fött av anden är ande. Det har en annan natur. Det har någonting annat på sin insida. Så det räcker inte med att vi ser tecken och under. Det är inte det som omvänder en människa. Det är tron på Gud. Tron på hans ord. Tron på frälsningen. På Jesus Kristus. Det är det du behöver för att bli född på nytt. Det är ett övernaturligt mirakel. Det är ingenting som bara, en tanke, utan någonting händer konkret på insidan när jag säger ja, Jesus, jag behöver dig. Jag vill ha ditt liv. Föd mig på nytt. Jag vill att du, Fader, blir min far. Förlåt mig mina synder. Och det sker faktiskt någonting på insidan. Och jag skulle vilja uppleva dig som kristen och troende idag. Kom ihåg det här som du har på din insida. Det är någonting mer än det där att ta sig i kragen och bli en präktig och duktig kristen. Och jag har försökt med det så många gånger. Det är ett tungt kristenliv. Men jag tror ju mer vi kan fokusera på källan och hämta kraften ifrån han som har gett livet. Hur mycket underbarare ska inte allting då vara? Kanske du lever där. Snälla, sprid det till oss andra. Sprid det till dem som behöver det. Jag tror att det finns så mycket vi kan ge varandra. Så det måste ske en förvandling. Ett nytt liv måste komma in. Och redan i Jesaja så lovar ju Gud att jag ska byta ut det här stenhjärta i dig och ge dig ett hjärta av kött. Och där låter ju som att men nu var det ju det som var kött, men det är ett hjärta som kan känna. Ett hjärta som kan uppleva Gud, som inte liksom stumt, som måste ha profeter och sådana som talade, så säger Herren eller konungar som leder eller något sånt. Utan du kan själv höra direkt, du kan vara känslig för Guds ande, det lovar han ändå. Andra Korinthierbrevet 5:17 säger så här. I Kristus är du en ny skapelse. Det gamla är förgånget. Det nya har kommit. Det här är en jättebra morgonvers. Kom jag på nu. Så när du stiger upp så säger du. Yes! Idag är jag en ny skapelse i Kristus. Det gamla är förgånget. Det nya har kommit. Jag tror att det nya livet i Kristus är mycket starkare egentligen. Därför att samma kraft som uppväckte Jesus från de döda bor nu i oss. Det måste ju vara starkare än min morgontrötthet eller någonting annat segt som jag kämpar med. Eller hur? Är hans kraft mäktig nog för mig och dig? Är den? Ja, det måste ju vara det rent tekniskt om vi läser i ordet. Jag ska ta något ställe till, för jag vill prata om den här nya födelsen. Vi pratar om det liv vi har i Kristus. Och det står i 1 Petrus brev 1:23. Jag citerar det ofta av någon anledning. Jag tycker om det här bibelstället. 1 Petrus 1:23. Det säger så mycket om vad vi är. Det står så här. Ni är ju födda på nytt. Inte av en förgänglig sed, det där kött nu igen. Utan genom en oförgänglig. Genom Guds levande ord som består. Här ser du att frälsningen kommer genom tro på ordet. Men du ser också att det har evighetsgener i sig. Det här är ett liv som räcker i evighet. Det håller ända in i evigheten. Han säger så här. Vi är inte födda på nytt av en förgänglig sed. Och faktiskt bilden vi kan använda här av ordet sed. Det är en spermie. Det låter ju lite konstigt att prata om det här nu. Men om du tänker varje människa här ute som är skapt av Gud. Han har blåst in sin livsande i varje människa på så sätt att hon lever. Men hon behöver sen ta ett steg till för att bli född på nytt av anden. Och de är liksom, varje människa som inte är född på nytt kan man säga är, tycker jag som en bild, som ett vandrande ägg som är obefruktat. Det innehåller flera gener redan. Vi har skapats till Guds avbild, står det visst. Han är också sån här som vi. Vi är inte så konstiga och Gud är inte så ännu konstigare. Utan vi är skapade till hans avbild. Så någonting av Gud finns redan på varje människas insida. Men varje människa måste göra sitt eget val. Och det är när vi tar emot Guds levande ord som befruktningen sker. Och hans egenskaper och gener verkligen flyttar in i oss. Har du tänkt det här? Och det börjar en celldelning på din insida. Det är väl en stark bild. Och vi pratar om ett litet barn. Och det är ju det. Det behöver näring och det behöver hjälp. Speciellt i början. Men det finns ett liv där inne. Någonting som är byggt på Gud själv. Tänk att han bor på vår insida. Vi får hans karaktärsdrag. Har du tänkt på det någon gång? Oj vad du liknar på papp. Ja. Du har ju samma sådana bena som din pappa har. Eller du går precis som din pappa. Eller oj vad du har mammas näsa. Ofta säger de till min dotter. Jag hoppas att hon överlever det. Du liknar din mamma. Och det är liksom någonting som säger att de här är släkt. Visst. Vad är det som gör att det säger att jag är släkt med Gud? Vad är det som har hänt? Jo, vi ska titta på det också. Vi har fått en massa underbara saker. Den här naturen vi har fått, anden i oss längtar naturligt efter gemenskap med vår fader. Alltså det är någonting som du har där inne. För ibland känner vi ju, jag tycker jag är så trög. Jag tycker det här med att be och läsa Bibeln och vara nära Gud liksom går lite trögt. Men faktum är att på din insida finns någonting som naturligt längtar efter Gud. Det står vi har fått barnaskapets ande i vilken vi ropar Abba fader. Eller hur? Jag hoppas du blir glad. Jag hoppas du blir upprymd. Att du kommer på, nej men vad är det jag har fått? Oj, vilken gåva. Vi har fått barnaskapets ande. Vill du ha ett bibelställe finns det i Romarbrevet 8:13. Egentligen skulle vi kunna titta på det där. Romarbrevet, jag tycker om ordet. För ordet sätter en sån grund. Det finns liksom ingenting att ifrågasätta när ordet har sagt det. Då är det ju så. Eller? Någon som tycker så? Jag menar, så spikar vi fast det med ordet så går det inte upp därifrån någon fler gång. Det är bara så. Då spikar vi hellre lite till. Vi kan läsa vad vi har fått. Om ni, vers 13. Vi ska ta vers 13 och den andra delen och framåt. Romarbrevet 8:13b. Men om ni genom anden döda kroppens gärningar ska ni leva. För alla som drivs av Guds ande är Guds söner. Nej, ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt skulle leva i fruktan. Det där fruktan du vet. Jag räcker inte till. Gud tycker nog inte om mig. Jag har inte läst Bibeln tillräckligt. Jag har inte hjälpt någon människa i det. Jag har inte vittnat för någon. Det här livet går ju helt åt fel håll. Nej, det står inte så här. Du ska inte leva i fruktan. Du ska leva i att du är älskad. att du är född på nytt av Gud själv. Jesus älskar dig. Han bor på din insida. Det är det som är glädjen. Det är det som ger inspirationen. Det är det som är källan som gör att jag vill göra. Fick du det rätt nu? Mm. Inte en ande av fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets ande i vilken vi ropar Abba, Fader. Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Amen. Ja, men visst är det härligt. Ännu en vers. Men är vi barn är vi också arvingar. Jag tyckte det här var jättestort när jag läste det här. Liksom verkligen såg det första gången. Alla kan tänka sig att ska man ärva Bill Gates så ska det vara lite häftigt. Tänk om du var Bill Gates barn liksom. Ja, om inte han ger bort allting förstås. Men du skulle nog ha ganska mycket pengar rent sådär. Och mycket egodelar. Om man tänker att wow, tänk om man var Bill Gates barn liksom. Det ska öppna ganska många dörrar. Nu ska du komma ihåg att du är Guds barn. Ingen blir glad. Alltså du är inte George Bush barn. Du är inte kungen av Sveriges barn. Du är Guds barn. Alltså han som har skapat himmel och jord. Du är hans barn. Nej, men jag tycker vi ger honom en applåd. Alltså det här är ju fantastiskt bra. Woo! Ja, men visst är det bra. Lite spontanitet här i Finland nu också, visst. Visst. Vi behöver det. Jag måste träna. Jag ska till Afrika faktiskt sista veckan i maj. Så jag håller på och tränar. Jag ska dansa, säger mamma min där. Och hjälp oss. Men det är nog en helt annan sak. Alltså hörni, glädjen i Gud. Glädjen i Gud. Det är den som ger inspirationen. Alltså vi har fått barnaskapets ande. Vi ska inte längre känna fruktan. Vi har fått ett arv. Det står att den helige ande också en sån här pant på att vi, ett bevis på att vi har ett arv. Det finns någonting som tillhör oss. Vi får ropa till Fadern om hjälp. Och det är naturligt för oss att göra. Det är inte dumt av dig att ropa på hjälp. För ibland tänker vi så, åh, vad korkad jag är. Gud, jag har bara en bön idag. Hjälp. Det är den bästa bön du kan be. Då har du insett vilket behov du har av Gud. Eller hur? Och Bibeln säger i Hebreerbrevet 4 eller 5. Så står det att vi ska söka oss till Herren, jag tror det är 4 slutet. Söka oss till Gud för att få råd till hjälp i rätt tid. Nåd till hjälp i rätt tid. Ja, det är naturligt att söka sig till Gud när man är Guds barn. Ja, visst, bra. Och det här är det som ger mig inspirationen. Jag vill läsa Bibeln, jag vill be, jag vill prisa Gud. Både hemma, i det jag gör och här. Överallt vill jag ära Gud med det jag har. Jag drar ur min ande. Jag drar ur det liv jag har fått från Gud. Inte förbättra det här köttet nu. Utan jag bara kopplar på. Och låter det få ta utrymme i mitt inre. Jag låter, som vi läste här i 13:e versen. Men om ni genom anden dödar kroppens gärningar ska ni leva. Alltså det finns ett val vi behöver göra. När vi kopplar på strömmen. Och låter den få ta mer och mer utrymme i våra liv. Eller hur? Och vi har blivit konungar och präster, står det också. Det är mycket stora ord som Gud ger oss. Konungar och präster, en konung ska råda. Och redan i första Mosebok så står det i vers 28 kapitel 1. Att ni ska råda över världen, ni ska råda över jorden. Eller hur? Och det här upprättas i Kristus där vi ska råda också över omständigheter. Där vi inte måste böja oss. Nu menar jag ingen sån här att nu ska du stå i tro och blunda. Det är inte det jag pratar om. Men det finns någonting när du är en konung. Du har rätt att säga nej, nu räcker det. Kom inte hit med det där någon mera. Jag säger till dig gå. Förstår ni, det är tro som talar. Konungen agerar i tro. Han säger nej och hon säger nej, nu räcker det. Visst. Finns det omständigheter i ditt liv som nu räcker det? Du har fått auktoritet i Kristus, i namnet Jesus att säga nej. Du är också en präst, vad är det? Prästen tjänar Gud. Prästen stod det, han var satt åt sidan för att han skulle med offer och gåvor ära Gud. Hans liv var satt till Gud. Det står om det här på många ställen i Bibeln. Vi ska frambära oss själva som ett offer. Visst, och det är en kamp. Men det går och det är möjligt. Det står att vi ska frambära lovets offer. Hebreerbrevet 13. Och när vi gör det här, lyder Gud, så förlöser det någonting i våra liv. Johannes 15, där pratar Jesus om att vi ska förbli i honom. Och jag tror att det är det som är den springande punkten. Vi har så lätt att förbli i en massa annat. Jag har så lätt att fastna i sånt som kanske inte är så viktigt. Jag har så lätt att fastna i tidens omsorg. Det har bekymrat mig lite den sista tiden. Jag har talat om det av och till på cellen och funderat. Varför fastnar vi så lätt i tidens omsorger och ändå varnar Jesus oss för det? Han säger fastna inte i det. Eller hur? Han vill att vi ska lyfta blicken och se på det som är där ovan. Han vill att vi ska förbli i honom. I hans ord. Leva där. För där får du faktiskt den näring du behöver igen. Så att det blir rätt vägsvängt. Alltså att du vill leva för Gud. Det finns i honom. Mm. Och jag tror att Jesus säger också så här. Utan mig kan ni ingenting göra. Och då tänker du, ja men vadå, jag är ju ganska bra att sjunga och jag kan såga väldigt bra. Eller jag är ganska bra med människor, nu kan jag ju någonting. Hallå Jesus, jag tycker det där var lite väl mycket att säga. Men vet du, det liv vi pratar om nu, det är ju inte det här i köttet nu då igen. Utan vi pratar om det i anden. Alltså det pånytt födda livet, det som har fått egenskaper från Gud. Han säger, mig förutan kan ni ingenting göra. Det betyder att vi kan inte. Väldigt enkelt. Alltså det står att vi ska förbli i honom. För att vadå? Vi ska bära frukt. Frukten kommer från honom. Och var och en av oss vet ju att när en äppelgren är inkopplad i själva stammen så i sin tid bär det nog äppelfrukt. Men kopplar du bort det därifrån då blir det problem för den där stackars grenen. Och det är det jag tror att vi har problem med ibland. Jag tror Jesus säger till dig, kom. Han säger det på många ställen. Matteus 11 säger han, kom till mig du som bär på tunga bördor. Och det kan du upplevas ibland i våra liv. Vi bär på tunga bördor. Det är inte lätt att vara människa. Speciellt inte idag. Men jag vill poängtera att ju mer mörkret etnar, desto mer ska ljuset gå upp. Låt oss tala mer om ljuset. Låt oss tala mer om Guds möjligheter, om Guds härlighet. Om vilka löften han har gett oss. Om hans kraft att göra under och tecken. Om hans möjligheter att gripa in i våra liv. Om hans kärlek till var och en av oss. Kan vi tala mer om det? Så uppmuntrar vi varandra ännu mer. Eller hur? Att hållas på vägen. Ett fruktlöst kristenliv tror jag är jätteförtärande. Jag tror att det är jobbigt. Och det är det som jag upplever ibland. Vad gör jag för någonting? Jag tror att mina bästa dagar det är när jag når till någon annan. Känner du det så? Jag tror att det är naturligt för en kristen att nå till andra. Och sätter du locket på det och tänker jag i min person är nog inte sån. Så tror jag att du har misstagit dig. Det var ju inte köttet nu igen. Vad är du i din ande? Vad har Gud skapat dig till? Jesus säger att vi ska gå ut till alla folk. Och det finns någonting i den här uttalande som appellerar till den här anden i mig. Som säger ja, ja jag vill gå ut till alla folk. Du kan det. Nu var jag där igen. Du kan göra det. Men ni vet att profeten han talade om att han skulle äta en bokrulle. Och den var söt i munnen. Och ibland när vi läser Guds ord. Mm, vad gott, vad härligt, vad roligt. Men ju mer vi sitter och pantar på det. Det blir tråkigt i längden. Och till slut orkar vi inte mer. Vi behöver ge ut det. Det var det Jesus gjorde hela tiden. Han gick omkring och botade folk. Han förde ut kraften, han förde ut glädjen, han gav till andra. Och jag tror ditt kristenliv, bara inte för att du ska som ta dig i kragen nu igen, utan för att i din ande är det naturligt att nå ut till andra. Jesus säger att vi ska älska vår nästa som oss själva. Det här uppfyller hela lagen. Det betyder att det räcker inte med att jag älskar mig själv. Eller hur? Utan jag behöver också älska andra som mig själv. Det finns att älska mig själv, men också att älska andra. Gud vill att vi ska nå ut längre. Och min bön är att det inte ska bli ett ok som vi måste göra det här. Jag går tillbaka till dig igen som jag sa. Anden i dig vill det här. Det är naturligt för din ande att prisa Gud. Det är naturligt för din ande att vittna för andra människor. Sen finns det olika sätt att göra det. Okej? Det finns massor med olika träd här utanför. Och mängder med fåglar och allt möjligt. Gud har skapat en uppsjö av allt. Det finns många sätt, men det är naturligt för dig därför att du har fått Guds karaktärsdrag. Han så älskade Gud världen att han gav. Så älskade Gud världen att han gav. Det finns någonting i Guds natur som du har fått på din insida när du blev född på nytt som vill nå ut. Som också vill prisa Gud. Och ibland tror jag det är det som är kampen. Någonting i mig säger jag vill nog. Men jag vill inte, jag orkar inte. Det är den där kampen vi har med köttet. med viljan. Och det hade också David, han bad ju. Skapa i mig Gud ett villigt hjärta. Ett villigt hjärta, en jättebra bön. Visst kostar det att ära Gud på jorden, men det är värt det. Och att bära frukt är naturligt. Och det står i Galaterbrevet 5 att om vi vandrar i anden, det är vers 16, så kommer vi inte att göra det som köttet har begär till. Alltså vi dödar kroppens gärningar genom ande. Poängen är att förbli i anden. Alltså det är som att käka penicillin. Det liksom tar död på bakterierna av sig självt. Förstår du? Du stoppar inte in antibiotikan och sen så står du dessutom och hamrar och jobbar och sliter och slår ihjäl varendaste vit blodkropp som attackerar dig. Eller vad det nu är för något som attackerar, det var kanske inte dem. Varenda bobba, hjälp mig Gil, varenda bobba som vill attackera dig. Utan den får jobba för sig själv. Stämmer det? Det du gör är att inta den. Stämmer det? Okej, kan du inta Guds ord? Kan du leva i anden? Ni ser frågande ut. Har jag förklarat det så dåligt? Kan ni det? Ni kan det. Vad bra. Nu har vi fått någonting. Alltså det finns ett liv som vi kan leva som bär frukt i sig självt. Blott vi förblir i honom. Att vi äter av ordet. Att vi lever i anden. Det är inte omöjligt. Det är möjligt. Det går att leva så. Och det skapar Galaterbrevets frukter. Låt oss påminna oss om dem. Jag tycker det är underbara frukter. Jesus sa ju att ni ska bära frukt. Sån frukt som består. Jag tror att frukt som består är sån här frukt. För den påverkar andra människor. Jag tycker om Peter Haxells uttalande för många, många år sedan. När han sa, vad är frukt till för? Är det för äppelträd att han ska som äta upp det själv? Har ni sett ett äppelträd äta ett äppel någon gång? Nej. Det är andra som äter frukten. Stämmer det? Men vad underbart när du kommer fram till äppelträdet och säger att men vilken fin frukt. Visst. Vad härlig frukt det här var. Det här var läskande. Nu är ni hungriga här. Ja, men det är bra. Därför att vi kan bära god frukt som andra vill ha. Och det finns möjlighet till detta i din ande. Du kan det. Det står här i vers 22 i Galaterbrevet 5. Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod. Du kan vara tålmodig, visste du det? Vänlighet. Oj, vilken härlig frukt. Tänk när någon är vänlig med dig. Du kanske har en dålig dag och kommer in stormande på ditt jobb och så. Nej men, jag har kokat kaffe till dig här och så tog jag med en bulle. Nej men fy vad gullig du är. Visst är det härligt? Mera sådana frukter. Godhet, trohet. Det där med att hålla ut. Att vara en vän även i motgångarna. Att gå till kyrkan, att möta upp till cellen. Jag vill mötas, jag vill träffa dig. Jag är trogen, även om det är tufft ibland. För jag behöver dig. Jag behöver gemenskapen med dig. Eller hur? Mildhet och självbehärskning. Den här frukten är väldigt bra att ha. Och jag tror att det är någonting som vi alla kan ha nytta av. Eller hur? Jag hörde om Joyce Meyer, jag måste bara berätta. Hon hade skrivit en bok. Består av 25 000 ord på datorn. Och en dag när hon satt på datorn, den var nästan färdig den här boken, så hade 18 000 av hennes ord försvunnit. Hon sa på engelska så här, I got myself so upset. Alltså hon tillät sig själv att bli så upprörd så hon måste prata med alla på kontoret. Har ni hört liksom? Och hon berättar, det är som den här krösa Maja i Emil. Hon liksom måste berätta det här hemska. Oj, nu går det så. Och hon berättar allt det här. Så sa hon till hennes man, predika en liten Joyce Meyer-predikan för henne. Om att kanske du inte behöver berätta för alla om det där. Utan det är bara att skriva om boken. Det vet du ändå, det är ingenting att göra åt saken. Och hon fick svälja det sura äpple, självbehärskning. Många gånger tror jag vi skulle kunna välja det där. Istället för att du kommer hem och så. Jag sa ju att de skulle städa när jag skulle komma hem och inte var det någon ordning. Men sa jag inte här? Och så blir vi uppärtade och irriterade. Och vi liksom tillåter oss lite för vi har ju rätt att göra det. Ingen kände igen sig där. Okej, men det är faktiskt så. Och jag tror att om du genom ande dödar köttets gärningar, vilket fantastiskt liv du får leva. Vilken frukt du får bära och vad många människor som kommer att äta vid ditt träd. Som kommer att njuta av din närvaro. Visst har du det svårt ibland, men du har ju syskon att dela det med. Låt oss inte liksom snöra in oss och tänka, ingen tänker som jag. Det är bara jag som är sån här. Okej? Utan istället berätta för någon. Du behöver inte bara sonera ut det då. Utan du kan berätta för någon. Kan vi bara be tillsammans? Det finns en sån kraft i det här. Jag tror att den onde vill skäla den ifrån Guds folk idag. Han vill att vi ska vara svaga, trötta, inte orka. Att vi ska se på allt vi inte kan och allt vi inte förmår och allt som inte fungerar. Tyvärr måste jag erkänna att det är någonting som jag lider av ibland. Ah, det där fungerar inte. Hur ska vi nu göra det här? Och så sitter man och fastnar i det där. Istället för att liksom släppa fram det där som inte stänger på locket. Det där som föder någonting. Jag brukar säga att nu när jag tittar ut på åkrarna hemma hos mig vid Södra Fjärden, så är det ju en enda lerhög. Ser inte ett dugg snyggt ut. Grått och trist och tråkigt. Eller hur? Och jag kan ju sitta och oja mig över den resten av sommaren. Har ni sett vilken åker alltså? Se, grå, ful och trist. Alltså, vad ska man med sån här till? Jag tror vi säljer bort hela härligheten. Vad ska vi med det till? Inte för att vi äger mycket mark överhuvudtaget. Men jag tänker som en tanke. Istället kan jag ju så någonting dit i den där åken. Och det är skillnaden mellan att tala det som redan är. Oj, jag har så ont. Jag kan inte det här. Jag är så dålig på det här. Det här fungerar inte. Då talar vi åkern som den är. Förstår ni bilden? Vi talar det som är. Jordmassor. Händer ingenting. Jo, ogräs växer ganska snabbt upp. Och det är det som är jobbigt sen, för då ska du ha bort det där ogräset också. Det är tungt att rensa. Men om du istället bearbetar jorden och så sätter du in frön. Nej, men Gud har ju sagt att han är med mig alla dagar. Jag behöver inte leva i fruktan. Eller hur? Och så börjar du istället fylla din ande med sanningen, med ordet som säger någonting helt annat. Du är en ny skapelse i Kristus. Jag kan bära frukterna idag. Nej, men jag har ju fått en ande av självbehärskning. Jag har fått en barnaskapets ande. Nej, men det här var ju riktigt roligt. Och så sår du in frön. Det är kanske en situation du står inför. Åh, jag får aldrig något jobb. Säg istället, okej, Gud. Det står att jag får göra mina önskningar kunniga inför dig. Så in någonting istället. Och du kan se hur det börjar växa. Visst, därför den kraften finns i fröet. Den kraften finns i ordet. Ordet har kraft att föda på nytt. Ordet har kraft att ge liv. Ordet har kraft att föda fram frukt. Ordet har kraft att förvandla dig och mig. Och vårt kött och allt det där som vi så gärna fastnar i. Jag är så dålig på det, för ibland blir det där en ursäkt. Jag är inte så social av mig. Och visst, alltså alla bär vi vårt ok. Alla har vi våra släkthistorier. Och alla har vi en form av personlighet. Men jag tror att den kan läggas under korset. Vad tror du? Vi kan genom köttet, genom anden, var det, döda köttets gärningar. Det står så här i vers 24 faktiskt. Det som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär. Det är stora saker det här, hörni. Så om vi har liv genom anden, låt oss då även följa anden. Fick du ditt, du är född på nytt av anden. Okej, okay? Så det finns två bitar. Att vara född på nytt av anden. Är du frälst och verkligen ta emot Jesus fast du kämpar och tycker det är trögt. Du kanske inte orkar läsa Bibeln och be. Och du kanske inte orkar lovprisa och allt det där som man borde göra, vittna och gå ut och allt det där. Så ändå är du född på nytt. Det finns ju ändå en längtan i dig som kanske lite hamnar under den där fördömelsen som säger att du gör ju inte allt det här. Men då står det så här. Vi har korsfäst vårt kött. Det står, om vi har liv genom anden, låt oss då även följa anden. Det betyder att det är någonting aktivt att gå efter Gud, att söka hans ande, att leva i anden med det här andliga livet du har fått. Visst. Och det är när vi gör det som vi äter frukterna av det, eller bär frukterna. 1 Korinthierbrevet 15 och 58 säger att vi inte ska upphöra att göra det som är gott. Jag tror att vi kan också skapa oss vanor som gör det lättare för oss att leva det kristna livet. Vana att be. Du kan hitta en stund på din dag. Kanske du har en hund. Du går ut med den och då upplever du att det här är bra. Eller kanske du tycker om att be i bilen. Det gör en del. Eller hur? Vi har olika ställen där vi upplever, men då tar du det och så skapar du dig en god vana. Det är bra. Det talar Hebreerbrevet om, att de som är vuxna så har goda vanor, och de har vanan så att de kan skilja mellan vad som är gott och ont. Så vi slukas inte upp av när någon kommer och presenterar en ny tanke, så faller vi inte igen och så säger wow. Utan någonting i oss säger nej. Och vi kan skapa goda vanor av att gå till gudstjänsten, av att ge ut, av att komma hit, av att prisa här med andra, att ringa varann mitt i veckan, att dyka upp på cellen eller att gå till ett café och sätta, nu ska jag gå hit och så ska jag se om det är någon som jag skulle kunna prata med. Skapa dig nya vanor. Eller behåll mycket goda vanor och låt dem växa. Det står faktiskt att vi inte ska, vi ska se, första Korinthierbrevet 15:58. Var därför fasta och orubbliga, mina älskade bröder, och arbeta alltid hängivet för Herren, eftersom ni vet att ett arbete i Herren inte är förgäves. Kom ihåg att vad du än har gett i tiderna, vad du än har sått in för Guds rike, vad du än kommer att göra, vad du än gör för Guds rike, blir han dig aldrig någonting skyldig. Det står att det finns en lön. Jag brukar säga det till mina söner, att ibland kanske man måste säga nej till saker i skolan som andra bara åker med liksom av vana. Och det kan kosta ett pris att säga nej just då. Men det finns en lön för dig. Kanske du på ditt jobb upplever att jag ska inte borde prata som alla andra. Jag borde inte sitta och prata det här negativa. Jag skulle kunna vara lite annorlunda. För Gud bor ju på min insida, eller hur? Visst. Och det kanske kostar att ta det där första steget, att bryta det där negativa mönstret. Men det finns en lön för dig. Eller hur? Det finns en sötma när du har gått in i seger, när du får leva av hans frukter, när du får ge ut av, oj, titta, de såg att det fanns någonting mer. För Gud har själv lovat att bära sitt ord. Så när du går med honom så kommer han också ta hand om både dig och omständigheterna. Eller hur? En sån här, kom ihåg här på slutet. Vi behöver veta vem vi är i Kristus. Så att den onde inte tar ifrån oss glädjen i vår tro. Och lägger på oss ok som vi inte orkar bära. Där det kristna livet bara är måsten. Du behöver veta vem du är. Du är ett Guds barn. Du är en arvinge. Du är av nåd insatt i Guds rike. Du är ett rikets barn. Guds rikets barn. Eller hur? Du har hans natur på din insida. Samma kraft som uppväckte Jesus från de döda bor i dig och mig. Min bön är att det här skulle väcka både mig och dig. För jag tror när församlingen, när vi som troende ser det här, då kommer det att ske en förändring. Tror du? Jag tror. En annan punkt. Vi behöver varandra för att hållas på vägen. Utan cellen som vi hade i onsdags så känner jag att det liksom stöttar till på något sätt. Och de där groparna som jag bara hade sett, de fylldes igen. Jag tror Guds ande var där. I gemenskapen, i bönen, i att vi talar med varandra. Och så fokuserar vi ändå på det som är där ovan, mitt i allt det här. Det finns liksom både och. Vi står med fötterna på jorden, men vi har ju huvudhjärtat, tänker jag, i himlen. Vi har alltid någonting mer. Då ser du saker i ett nytt ljus. Och sen, låt inte tidens omsorger omsnärja er. Jag skulle bara vilja, det har legat på mig lite det här på sistone, i Lukas 21. Jag vill bara läsa det lite så här. Låt inte tidens omsorg ta över så att Kristus kommer i skymundan. Och det här talar Jesus om på många ställen. Men vi bara läser kort i Lukas 21. Jag tycker det passar så bra in på vår tid. Vers 34 där han säger. Men akta er för att berusa er och dricka er fulla. Och sen låta era hjärtan tyngas av det dagliga livets omsorger. Oj vad det är lätt att fastna i det där. Visst. Ja. Det är liksom. Ah, nu var det där igen. Det var tvätt. Och det var husbygget och det var bilen som måste besiktas och allt det här, alltså visst är det nödvändigt att vi sköter allt på bästa sätt, men att inte fastna där, det finns någonting högre. Lyft din blick och se på det som är där ovan. Vad har Gud bestämt över ditt liv? Apostlagärningarna säger kapitel 2 att jag ska utgjuta min ande och era söner ska profetera. När Guds ande kommer över oss och vi börjar profetera, det står i Apostlagärningarna på ett annat ställe, att när anden kom över dem så började de tala i tungor och profetera. Och då tänker man, så säger Herren alla som sprang omkring dig. Jag tror inte att det var så. Jag tror att man talar om Guds goda gärningar. Plötsligt svängde ditt ord förråd om. Ditt ord, din förutsättning för framtiden ändrades. Du slutar tala om det som har varit. Du börjar tala nya ting. Gud är för mig, Gud är med mig. Och det är att profetera in i din egen, i ditt eget liv. Att läsa ordet är att profetera över ditt eget liv. Du profeterar en ny framtid för dig genom att läsa och leva i ordet. Eller hur? I bönen. Därför att då kan du tala det som är av Gud. Det är en helt annan värld i den här världen. Ni är inte av den här världen. Vi är av en annan värld. Låt oss sprida den här världen så mycket längre. Låt oss ta det som är där ovan och sprida ut det. Låt Guds rike sprida sig så mycket längre. Du har någonting på din insida som är så starkt att till och med Jesus som var lagd under all världens synd blev upprest av denna Guds ande som nu bor i dig. Det behagar honom att flytta in i dig. Han vill att du ska vara hans tempel. Eller hur? Så den här prästerliga tjänsten är viktig. Ära Gud med det du gör. Låt inte bli berusad. Låt det bara liksom bli en sån här tanke. Ja, just det. Börja kanske dagen med att be. En enkel bön. Den kanske blir längre. Och bara kort, en kvinna som vi läste om också på. Vi har aldrig hunnit läsa om henne på cellen. Men hon berättade att hon hade så svårt med bönen. Det var liksom det tristaste hon visste. Men hon började fundera. Hon var företagare och det var, allting var så fullt upp. Och hon tänkte, hur ska hon få någon ordning på det där? Hon hinner aldrig be, inte passade då och inte passade då. Tills hennes kropp nästan la av. Därför hon jobbar så mycket. Och hon måste börja ta promenader och ta det lugnt. Och så börjar hon känna efter, när mår jag bra? Och hon kom på att när hon går ut med hunden så mår hon bra. Och hon börjar be när hon var där ute. Lyfte bara upp saker som fanns på hennes hjärta. Tala väldigt enkelt med Herren. Och jag tror en nyckel också är att kunna vända dig och säga, Herre, med ditt ord säger ju det här. Att ta det där, inte bara klaga och göra önskningar kunniga och klaga. Men tacksägelse står det. Varför tackar vi honom? För vi vet någonting mer. Vi vet att bakom hörnet finns ett svar. Vi vet inte hur länge det tar. Men det finns någonting där. Vi vet det än. Därför kan du tacka Gud. Även i livets alla omständigheter. Och den här kvinnan som hade ett företag och hennes man hade varit utan arbete i sitt lilla företag i över 10 månader. Det var jättejobbigt för familjen. Och hon började gå och jobba mindre. Men hon börjar ära Gud, hon börjar söka honom väldigt enkelt med sin hund. Och gick ut och gå. Och de här bönestunderna blev längre och hon började be hemma med sin man. Och bara på en tid så förändrades hela situationen. Och han hade mer jobb än han kunde. Och när hon skulle göra räkenskap för sitt år så hade hon 5 gånger mera förtjänst än hon hade de år när hon inte bad och gav in. Förstår du skillnaden på att när du tar dina 5 bröd och 2 fiskar. Om du tycker det är så lite. Du kanske har bara 1 bröd. Och 1 fiskhuvud. Men ta det då. Och ge det till Herren. För honom finns det inga gränser. Han kan ta vad som helst och göra vad som helst av det. Vågar du tro det? Och det är det Herren. Oj vad jag längtar efter, tror jag Herren säger. Att du ska tro på mig. Han säger ju det. Tro på Gud. Tro och på mig. Johannes 14:1. Det står att vi inte ska frukta. Det står att vi inte ska vara rädda. Det står, tro på Gud. Tro och på mig. Stämmer det? Jag kan slå upp, får du se. Vi har ofta fastnat vid de dagliga omsorgerna. Men Herren vill lyfta oss till någonting högre. Han vill lyfta din blick. Han vill att du ska leva i hans rike. Att du ska veta att du har fått en auktoritet över olika omständigheter. Han älskar dig och han vill det bästa för dig. Han vill att du ska veta det. Han vill att du ska leva i det. Och jag vet att om man är förälder och jag har gjort bra mat en dag och jag har verkligen satsat det, nästan tagit mig 2 timmar, då är det jätteroligt om någon äter. Visst? Och Jesus, han gav hela sitt liv. Han offrade. Han gick igenom att till och med leva på den här jorden utan sin gudomliga kraft. Alltså den auktoritet han hade. Han levde i ett beroendeförhållande med Gud som ett exempel för oss. Han har satsat allt för oss. Och hur mycket vill han då inte att vi äter av det han har dukat fram? Vill du vara en sån som äter av det Gud har dukat fram för dig? Du ska inte sätta dig själv åt sidan och säga, jag duger inte till någonting. Oj så fel du har. Oj så fel du har. Du duger till otroligt mycket, men jag önskar att det där med att jag duger inte ska flyttas bort och vi ska se det andliga som Gud har gjort oss till. En sista bild Jag tyckte att jag gick och snurvade på mitt eget, som man gör ibland. Jag producerar ju ingenting för Guds rike. Jag har de här och de här gåvorna, men jag tycker det händer som ingenting. Nej, fy vad trög jag är. Och jag gick liksom i min egen tanke så här. Och det var som att vara en sån här häst med skygglappar, vet ni. Det har, som, har de helt för den. De har en liten sån här, som de, tror jag, som de kikar fram. Och det liksom, de ser inget annat. Det är tunnelsyn hela vägen. Och jag gick där i min tunnelsyn så här. Åh, så här är det med mig. Åh, vad jobbigt och vad svårt. Jag är nog så typisk sån här. Åh, vad man kan älta det där. Och det är bara jordmassor man pratar. Ingenting nytt sker, utan det är ett och samma. Ja, på ren finlandssvensk. Hej, ett och samma. Och där går man med sin tanke. Plötsligt var det som om någon sprang upp vid min sida. Alltså jag gick inte ut och gå, utan jag satte faktiskt hemma. Eller var jag nu, gick i kök eller någonting. Men det var så jag upplevde mitt liv. Jag tror det var den helige ande som sprang upp och knackade mig på axeln och sa: hallå, hallå! Du är på helt fel spår. Fullständigt på fel spår. Du är i köttets spår. Det finns ett andligt spår. Jag har skapat dig till det här. När jag födde dig redan som barn, redan i mammas mage, har jag en plan för ditt liv. Du som sitter här är inte här av en slump. Du, Gud har skapat dig med vissa egenskaper, med vissa saker i ditt liv. Gud älskar dig. Han har en plan som är klar. Han vill att du ska se den planen framom alla andra planer. Förstår du? Han liksom ville väcka, han tog bort tunnelsynen och sa: si på det här. Och vad jag behöver göra det är att ta tillbaka de här områdena som den onde har stulit. Ta tillbaka dem, för det kräver det ibland. Och därför behöver jag gemenskapen. Därför behöver jag cellgruppen. Tack för att ni finns. Och därför så behöver jag ordet och bönen och gemenskapen och alltihopa som finns i Herren. Visst, för jag behöver ta tillbaka det. Så att jag kommer på rätt spår igen och se vem Gud har gjort mig till. Vilken oändlig, underbar skapelse jag är. Och jag tror det är en av de svåraste sakerna för en finlandssvensk att säga. Kanske för någon från en annan kultur också. Jag är övermåttan underbart skapad. Gud, du har en plan för mitt liv. Jag är älskad. Jag är underbar. Klarar du av det där? Inte jag. Alla gånger. Det kan vara svårt, därför vi kan ha nött in så mycket fel i vårt sinne. Jag är sån här och jag är sån här. Åh, vad jag önskar kunde sätta dynamit i de där tankarna och spränga något riktigt rejält. Och jag vet att det bästa dynamiten är ordet. Så det vill jag ge till er. Lev i ordet, inte som att du måste. Vet att det är naturligt för dig att ropa Abba Fader. Vet att det är naturligt för dig att be, att läsa Bibeln, att leva av ordet. Vi behöver vakna upp och se det. Så att vi inte är berusade av det här som händer idag. Fastnar i allting som vi måste göra. Stanna upp som den här kvinnan gjorde. Hon börjar be mer. Alltså inte att hon måste be. Bara så nu tar jag mig i kragen. Utan det blev så att hon bad mer. Och sen upplevde hon hur Gud sa: sätt av den här tiden på dagen för mig. Så ska du se hur jag välsignar dig. Därför att det går att lita på Gud. Det håller att lita på honom. Förstår du? Och det är mycket mer spännande än att leva ett kristenliv där du måste en massa saker som du inte orkar med ändå. Lev i anden. Gud förmår vad som helst. Ge det lilla du har till honom. Och vi är kallade, står det, till ett liv i frihet. Och det har jag börjat tänka på mer och mer. Ta bort den där stasen som gör att blodet liksom inte slipper fram. Vet ni, när man snurrar ett gummiband som barn och testar hur blått fingret kunde bli. Jag vet inte om ni gjorde det någon gång. Och så känner man hur det pulserar och blir bara värre och värre. Korkad idé, visst. Men det, så tar man bort den där stasen och så får det normal färg igen. Och ibland tror jag vi har stasat till våra kristna liv. Du får förbereda min sång där. Vi har stasat till våra kristna liv. Så det har blivit en kramp och vi bär ingen frukt. För det finns inget blodflöde. Eller hur? Klipp av den där stasen. Låt Herrens ande göra det. Jag tror att Gud vill att du ska veta, enligt Galaterbrevet 5:13, att du är kallad till ett liv i frihet. När känner du dig fri och glad? Har du tänkt på det någon gång på länge? Det kan vara ganska bra att så in i det. Gläd dig. Gläd dig med dina vänner. Gläd dig i Herren. Fröjda dig. Det finns en sån styrka i det. Eller hur? Låt oss börja leva livet i anden. Tillsammans, uppmuntra varandra till det. Det är min enkla lilla bön. Jag tänkte faktiskt frimodigt här nu, trots att jag inte sjunger upp mina. Sjunga en sång som ni har hört 100 000 gånger, kan jag säga också. Överdriven. Men ni har hört det många gånger. Men jag skulle vilja sjunga den ändå. Jag för dig ut på nya vatten där du aldrig har varit förut. Och jag ber att du bara sitter och tar emot det som, om det nu är avslutning på möte kanske. Ni gäspar en del. Men jag tror att det har fått inspirera. Jag tror att Guds ande gör, för jag är nog väldigt liten att stå här, det kan jag säga. Jag tror att när vi överlåter oss till Herren och ger det lilla vi har, den smula vi har, så kan han ta det och göra vad som helst med det. Så jag litar på hans ande. Men jag tar den sången och så ger den till er. Och så när du sitter där, ta emot ifrån hans ande och säg: Herre, nu tror jag på dig, inte på predikanten eller vad hon nu är för något. Utan nu tar jag tag i ordet som är sagt om mig. Jag vill leva i det här ordet. Jag vill att du för mig ut på nya vatten. Områden där jag aldrig varit förut. Jag har kanske sagt om mig själv: det här kan jag aldrig göra. Jag är inte en sån som kommer att vinna någon för Kristus. Det är en lögn. Sluta tro på lögnen och tro på sanningen som Gud har sagt om dig. Jag för dig ut på nya vatten. Nu ska vi se om vi kan. Och Gud välsigne er alla. Tack för att ni har lyssnat så snällt. Få höja lite här i medhörningen.
Jag för dig ut. Jag för dig ut. På nya vatten. Där du aldrig var.
Jag för dig ut i dag.
att jag får dig vila i mig. Se hur jag får dig ut. Jag får dig ut av bara tro.
Gud välsigne er.